Trevligt att se oss, eller hur? Tack. Hur många var här förra gången? Det var 2 veckor sedan när jag predikade. Okej, okay. Vad predikade jag om? Okej, okay, jag har andra frågan. Hur många av er var för 2 veckor sedan när jag predikade på riktigt här? Hur många var på riktigt här? Okej, vad predikade han? Om hunger och törst efter den helige ande. Stämmer? Bra. Vi nämnde då att det finns 2 saker som man behöver. Nämnde bara, okej, låt mig få läsa först en vers innan jag ser något annat. Jag tror att det är 2 Korintierbrevet, om de inte har flyttat på det. Och kapitel 3 ska vi se. Jo, det är det. Det står skrivet så här, 2 Korintierbrevet 3:6. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Och lyssna nu på kommande mening. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Jag tänker när man står här och ska predika eller när vi samlas så här tillsammans. Då vågar jag säga så här utifrån den här versen att det enda skillnad mellan den här platsen och en annan plats där någon annan ideologi skulle talas eller predikas eller förkunnas. Det enda skillnad som vi kan uppleva det är om Guds ande är närvarande. För det finns väldigt mycket bokstäver i denna bok, eller hur? Och man kan läsa det och läsa hela sitt liv och aldrig uppleva egentligen livets verklighet. Därför att bokstäver i sig döda. Hur många människor har inte sagt att när jag läser den boken jag förstår ingenting. Och det går inte att förstå den bara på ett mänskligt sätt. Om man går på ett mänskligt sätt så kan bokstäver döda, bokstavligen döda. Det finns religioner som använder bokstäver för att döda människor. Okej, okay. Så den som ger livet det är Guds helige ande. Och det är inte konstigt därför att Gud är ande. Och han har skapat oss till sin avbild, blåste sin ande i oss. Det är först när vi blir födda på nytt, när han med sin ande rör vår ande. Genom att vi tror på Jesus Kristus som den där andliga dimensionen av människan kommer till liv. Soyla, jag hade några underbara vänner igår hos oss och vi hade ett allvarligt tema som vi samtalade om. De är inte frälsta ännu i alla fall. Vi talade om förlåtelse. Och det är väldigt intressant när man börjar prata om de aspekter av mänskliga relationer och våra liv som vi vet i mänsklig kraft är väldigt svårt att behärska och handskas med. Och en av svåraste saker i livet är faktiskt att förlåta på ett sätt som är verklig förlåtelse. Och då när vi samtalade då tänkte jag bara på det där att det finns otrolig skillnad mellan 2 system. Så att säga, det mellan Guds rike och det vanliga mänskliga tänkandet. Och jag ser det bara därför att jag tror att det är otroligt viktigt att vi gång på gång påminner oss om det här. Att det är bara den helige ande som kan åstadkomma vad vi längtar efter. Och som kan göra både oss personligen och församlingen och hela denna värld till en levande mänsklighet. Okej. Så förra gången talade jag minns att jag nämnde bara att det finns egentligen 2 aspekter av det här, vad Gud förväntar av oss. Han, när det gäller den helige ande, han längtar efter att ge av sin ande måttlöst. Det läste vi där i Johannes evangeliet, att Gud ger sin ande utan mått. Det är fantastiskt, eller hur? Tänk att kunna komma till en person som säger, det som jag har att ge dig, det är, jag har så mycket att ge dig, jag har inga gränser. Som jag sätter på det som jag kan ge dig. Det är upp till dig hur mycket du vill ta emot. Och då talade vi om det här att det finns 2 moment som då om jag ska säga så här, är villkor för att vi ska ta emot mer av Guds ande. Och det första var det som Björn nämnde, det är törst och längtan efter den helige ande. Men det finns verser i Saltaren speciellt där David uttrycker sin törst och hunger efter Gud på ett sätt som är helt enorm. Och det är som Gud måste först göra i våra hjärtan, skapa en längtan i oss som är så bestämt att få mer av honom, så att han helt enkelt kan inte göra något annat än att öppna för nästa mått av hans ande i våra liv. Och ni minns när vi läste där i Hesekiel 46 att det där mannen som gick in i vattnet och först lite bara grundvatten, sen upp till knäna, och sen kom där vattenströmmen och tog den personen, och hon bara bars vidare av Guds ande. Jag vet att det finns en person här som skulle kunna vittna om det där, hur längtan blev så stark så att Gud kunde helt enkelt inte motstå den längtan. Så jag vet inte om den personen skulle vilja dela det nu eller? Okej. Okay. Oj, 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 vad jag är mysig. En person som finns här. Men jag frågade henne om hon vill göra det, så hon sa att jag ska respektera hennes vilja. Så. Varsågod. Det är min fru här.
Varför ska jag inte dela av något av det bästa som jag har varit med om hittills? Vi flyttade 99 hit till Kungsängen och jag har varit frälst nu i 40 år. Och jag har egentligen hela mitt liv längtat efter mer av Gud. Jag ser ju det här ordet att alltså det är helt sanslöst vad Gud kan och vill göra. Och jag kan inte acceptera att vi lever i en fattigdom andligt sett när det finns så mycket mer som han kan göra och vill göra. Så det första året då här började jag läsa böcker som verkligen matade min längtan efter honom ännu mer. Alltså böcker av människor som hade upplevt riktigt genombrott i livet och fått se Gud förvandlade andra människors liv genom dem och allt sånt här. Och min hunger bara växte och växte. Jag tror att det är väldigt viktigt att man matar sig med rätta saker ifall man vill ha mer av Gud. Man läser sånt som inspirerar en och jag vill också ha. Eller hur? Så det gjorde jag hela det året till 2000. Och till sist kom jag till en punkt när jag kände bara alltså, jag kan inte leva så. Jag måste möta Gud. Så jag sa till honom, jag ska ge all min tid jag har. Jag vill söka dig. Men jag måste få möta dig i din verklighet. Annars vill jag inte leva här. Alltså jag kom till en slags kulmen. Och det var faktiskt, jag stod här i predikstolen i augusti 2000 då. Och delade det här, vad Gud hade lagt på mig. Att jag måste, det var det här bibelstället som kom till mig från när Elias står på Karmel och utmanar Baals profeter och säger, eller folket säger han så här, att om Herren är Gud så följ honom, om Baal är Gud så följ honom. Det var så ungefär det som kom till mig, att jag måste fatta ett beslut på allvarligt, välja Gud eller så väljer jag att följa världen eller vad den kan vara. Och jag proklamerade det ut här. Och sen gick det en och en halv vecka. Jag hade inget jobb ännu. Jag hade inte fått jobb på Sällskolan. Eller mitt arbete hade tagit precis slut. Så jag sa att all min tid är din. Nu söker jag dig. Och sista augusti det året. Så en och en halv vecka efter att jag hade proklamerat det ut här. Så reser jag mig upp från morgonbönen. Alla var borta hemifrån. Jag var ensam. Och jag var... Alltså ni vet när en desperation kommer som inte är din egen utan som någonting som Gud lägger på dig. Jag bara minns att jag reste mig upp ur soffan och jag ställde mig mitt på golvet i vardagsrummet. Och jag skrek, Jesus kom och fyll mig igen med din ande. För jag började liksom tvivla att jag har säkert hittat på tungotalet. Jag är inte ens andedöp, liksom allting kändes overkligt. Och jag skrek i min förtvivlan. Och då hände det som... Vi alla som längtar efter som hände. Alltså bara Guds ande kom över mig så här. Först började jag gapskratta. Sen började jag storgråta. Sen började jag faktiskt tala i tungor. Och det bara flödade ur mig. Jag sjöng i anden. Jag talade i flera olika tungor. De bara byttes ut. Det var helt sanslöst. Jag har inte varit med om det på det starka sättet någonsin. Även att jag vill också säga det här att det var inte en engångsföreteelse det som hände då. Utan att Guds ande har förblivit över mig. Jag känner hans närvaro ständigt. Och jag berättar det här bara för att inspirera er att söka, längta, sök. Han kommer att svara. Han kan inte annat. Han vill ju. Han vill ge oss mer av honom själv. Så.
Go for it.
Så. Första aspekten. Eller jag skulle. Villkor låter så tufft att säga. Men om Gud på sin sida har inga bromsar. Då måste vi be honom att visa vad är det på vår sida som hindrar att det här sker mera i våra liv. Så längtan var det första. Det andra som jag tänker dela lite tankar kring idag som behövs det är tro. Oj, och nu kommer krampen på en gång, eller hur? Nej, tron är inget krampaktigt faktiskt. Det beror på hur man förstår det. Men jag ska bara börja med att lägga en grund här. Den helige ande är som allt annat i det kristna livet en vad? En förtjänst, eller hur? En gåva. Okej. Apostlärningarna 2:38, när pingsten sker. I vers 38 så säger Petrus som predikar. Han säger så här till folket som lyssnar. Han säger så här. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Okej. Det här är otroligt viktigt. Petrus sa inte till dem så här. Omvänd er, döp er och sen ska ni fasta i 5 veckor. Och sen kommer ni troligtvis, eller kanske det beror på hur överlåtna ni är i er fasta och så vidare, då kommer ni att få den helige ande. Nej, han säger, när ni lyder trons befallning om att tro på Jesus som frälsare och ni döps, då får ni den helige ande som en gåva. Och det är otroligt viktigt, det låter så självklart för oss, men ändå tror jag att vi glömmer ibland vad det egentligen betyder. Okej, låt oss bara påminnas. Varje gåva vi får är någonting som vi inte förtjänar. Om vi förtjänar det, då kallas det för lön. Okej? Men när vi får något som en gåva, då får vi det därför att den personen utifrån sin generositet vill ge oss något som vi inte förtjänar. Det märkliga är, jag vet inte nu efter 44 år hur ni svenskar är, men jag vet hur vi där serber och på Balkan är. Varje gång när någon kommer och ger oss en gåva, en av de första reaktionerna du kan höra, det är att personen säger, men hur har jag förtjänat det eller hur ska jag ge tillbaka då till dig? Och det visar att en av de svåraste saker i våra liv är att ta emot en gåva som inte har något att göra med vår prestation och vår tjänst eller förtjänst. Så det här är en gåva som allt annat i det kristna livet. I Efesierbrevet 2:8 står det skrivet att av nåd är ni frälsta. Det är en gåva, frälsningen är en gåva. Därför att den är inte genom min prestation utan det är genom min tro på att Gud kommer och säger, jag har gjort allt på korset, vill du ta emot min frälsning? Kan det bli klarare att det är en gåva än det? Och om jag säger ja till det, då får jag frälsning som en gåva. Jag har inte förtjänat det. Ingen kan förtjäna det. Det är samma sak med den helige ande. I fjärde Moseboken 11:25 så finns en vers där Mose klagar till Gud att hans börda är för stor när han jobbar med folket. Och då säger Gud, okej, jag ska hjälpa dig. Jag ska ta 70 stycken av äldste bland folket och du ska samla dem. Och jag kommer att ta av den anden som jag har gett dig och låtit vila över dig. Och kommer att ta en portion av detta och lägga på dessa 70 så de blir också kapabla gjorda så att säga att göra en tjänst. Det märkliga är att 68 stycken kom dit där Moses sammankallade. Två stycken var någonstans borta, men de blev drabbade också av den helige ande. Och 68 stycken, eller Josua egentligen, började protestera och säga till Mose. Men Mose, det finns två stycken som är utanför lägret. Och de profeterar och de är fyllda med Guds ande. Förbjud dem. Den här religiös ordning vill förbjuda vad den helige guden vill göra. Gud är så generös. Så han är ibland inte alls intresserad. Om du är i Skogakyrkan eller i någon annan församling. Han kan döpa dig på hippodromet när du är på hästtävling. Härligt, va? Tänk att bli döpt i den heliga ande eller fylld med Guds ande mitt på en restaurang. Och så kommer han och du ska betala räkning, så börjar du tala i tungor. Han säger, vad sa du? Och sen kan du få ut tydning och det blir någon välsignelse. Okej. Så i apostlärningar har vi en annan grej här också i kapitel 10. Jag vill bara att vi ska se det här. Det här är otroligt viktigt. Vet ni varför? Därför att väldigt många av oss, jag vet inte det här men jag kan gissa utan att vara väldigt profetiskt. Att det kanske sitter några här som i åratal har bett om att möta den helige ande. Och du på något sätt, det händer inte. Och jag tror att det har att göra med det här, med förståelse av vad det här handlar om. Så i Cornelius hus, kapitel 10 apostlärningar, vi har verserna 44 där till 47. Det är en hedning, Cornelius. Och han är gudfruktig. Och Gud ser till det och vill att han ska få uppleva mer av honom. Och då skickar han dit Petrus. Och Petrus börjar tala om Jesus, självklart om frälsningen. Och så står det skrivet så här, vers 44. Medan Petrus ännu talade, föll den helige ande över alla som hörde ordet. Åh, vad det skulle vara härligt. Att medan jag nu ännu talar här, att den helige ande bara faller över någon här. Okej. Tänk om den vill falla. Han vill falla just. Ja, men vänta nu. Vad ska vi göra? Ja, men vad gör man när någon kommer med gåva? Om vi skulle nu, innan söndagsskolan gick ut, om vi skulle säga till barnen, ta lite godis och kasta till församlingen. Vi skulle ni sträcka händerna efter det. Och då skulle inte barnen säga, hörni, nu måste ni göra det och det. Utan det generös, bara kasta och så. Och vi sitter där och, är det verkligen till mig det som fall? Ja, men det föll på dig, snälla. No? Så man kanske kan, samma sak med Guds gåvor. Gud vill ösa gåvor över oss. Och han nästan låter det falla på mig. Och då säger jag, Gud, är det verkligen till mig? Jag tror inte att jag har förtjänat det här. Och då finns en kramp som hindrar Guds generositet. Så, medan han talade, föll den helige ande över dem. Vet ni vad, om det var några från Jerusalems församling där, några omskurna judar som blev frälsta, de skulle säga, Gud, det går inte, fattar inte du denna Cornelius, han är inte ens ännu frälst, och du låter din ande fylla honom. Vad är det med dig, Gud? Ja, men Gud bryr sig inte mycket om våra ordningar, eller hur? Så, de troende judarna, här är det, som hade följt med Petrus, häpnade över att den helige andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. Okej, varför blir de häpna, dessa religiösa typer? Därför att de är så bundna i sin religiositet. De är så bundna av prestation att de kan inte tänka sig att Gud kan ut eller bara lösa ut över de här hedningarna en sån underbar gåva som den helige ande är, utan att de förtjänar det. Och de skulle säkert, de här var från Jerusalems församling, men de är inte ens omskurna ännu. Eller de har inte än varit på något bönemöte. Hur gör du då, Gud? Och då står det skrivet, eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Så låt mig få säga, jag vet att det finns olika teologier om vad det betyder. Eller vad är tecken på att jag är andefylld eller andedöpt. Det vanligaste tecken på att Gud fyller mig till överflöd med sin heliga ande. Det är att jag börjar tala ett språk som är andens språk och inte inte svenska, finska. Ja, finska skulle jag nästan tro det kunde vara tecken godhet. För det finns inget svårare än att lära sig finska. Ni vet att det är himmelspråk, finska. Ja, vet ni varför? Det tar evighet att lära sig. Så det... Men tack och lov, det här tungotalet är mycket, mycket faktiskt lättare. Därför att det är ett språk som din ande talar och inte ditt förstånd. Så många gånger när folk ber om att bli uppfyllda med ande, då känner de att någonting vill komma genom munnen. Okej, om någonting är fullt och det överflödar, människans kropp är en kärl. Gud har gett oss faktiskt det här munnen som vad? Ut! Lösning för överflöd. Och det är självklart att det finns ett språk där som den helige ande vill ge till dig och mig. Är det logiskt? Det kommer inte på lillfingret. Och inte på örat. Utan det kommer genom munnen, därför att det är där kommunikationen mellan människans ande och Gud sker. Så då sker detta. Och då sa Petrus i vers 47. Ingen kan väl hindra att de döps med vatten när de har fått den helige ande precis som vi. Och hur fick de det? Ja, de fick det genom att vänta i Jerusalem när Jesus sa till dem, gå dit och vänta på det och helige ande ska komma över er. Och ni kommer att få kraften att gå vidare. Okej, så det första är, jag behöver förstå att det här är en gåva. Okej, får jag tala ut någonting till dig som kanske kämpar med det här. Och du vill så gärna uppleva. Men du kämpar med det här därför att på något sätt har du under ditt kristna liv hört många gånger kanske att det här... Du måste försvara si och så för att Gud ska ge dig den heliga andens gåva. Jag minns när jag var ung kristen och det kom en bibelskola från forna Jugoslavien till Sverige. Och det där bibelskolan var från pingströrelse och då var det en härlig gudsman där som var ledare för det, han var pastor. Och ni vet, på den tiden jobbade jag inom baptistsamfundet väldigt mycket och de visste det. Och ni vet, pingstvännerna, de vet att en baptist är bland dem. De blir liksom som, nu tar vi honom. Och nu ska vi pracka på vår teologi på honom. Det var en underbar gudsman. Och så började han vittna att han fastade i 6 veckor för att han skulle bli döpt i den heliga ande, fylld av den heliga ande. Och det låter väldigt imponerande när man hör det, eller hur? Men vet ni vad? Det är en gåva och du kan inte förtjäna den. Det där att man kanske vill fasta, det är inte därför Gud kommer att ge dig det. Det enda som den där fastan kan betyda inför Gud är att han ser, som Soila sa, att han ser din och min längtan. Men själva fasta är inte orsaken att Gud välsignar dig och mig. Jag minns när jag var sjuk i menisken och jag skulle fasta. Jag tänkte, nu ska jag fasta en vecka och Gud kommer att hela mig. Liksom Gud måste hela mig. Och en kompis kom till mig och orkade inte efter 4:e dagen fasta vidare. Och så säger han, kan inte Gud hela dig om du inte fastar? Jo, men självklart han kan, men han blir mer tvungen om jag fastar. Okej, okay. Min underbara vän Christer Brandt sa en gång när eleverna på bibelskolan frågade honom, Christer, om du skulle säga i en mening hur du ser på Gud och din relation till Gud, vad skulle du säga? Då sa Christer så här, jag skulle säga följande, Gud är inte mig skyldig någonting. Gillar ni det här? Är det någon som kan lyfta upp handen här och säga, men jag tycker faktiskt att Gud är skyldig mig. Och om du skulle finnas, då skulle jag på en gång förstå varför. Troligtvis har du fastat, troligtvis har du bekänt något, troligtvis har du trott på något. Troligtvis har du investerat av din kraft och allt möjligt för att Gud ska bli imponerad. Och då anser du Gud vara skyldig att ge dig något. Och låt mig få säga nu, i Jesu namn, bli fri. Det är stunden från det. Gud är inte skyldig någon av oss någonting. Men han är så generös. Så om du vill att han ska belöna dig efter hans skyldighet enligt din uppfattning, då kommer du att få ungefär 1 miljon gånger mindre än det som han vill ge dig. Okej, vänner, uppmuntra. Gör upp nu i dina tankar och i dina känslor. Bara säg, Herre, jag lägger ner mina krav på dig. Du måste ge mig något, därför att jag har levt i en prestation. Du är generös, jag behöver inte. Du vill ge mig en gåva. Så det första. Det andra är att många gånger är okunskap om det här helt enkelt hinder varför vi inte får mer av Gud. Och i apostlärningar så kan vi läsa i kapitel till exempel 19. Jag ska börja läsa där, kapitel 19. När Paulus kommer till Efesus och det står skrivet att några människor blev frälsta där, lärjungar. Och då kommer Paulus och apostlarna dit och så ser Paulus till dem i Efesus. Han ser, frågade dem, tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom, nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Kära någon, här ska vi det. Vet ni vad som är tragiskt? Det är inte tragiskt att de i Efesus har inte fått höra om det. För de var ganska färska, så att säga, i tro. Det tragiska är när man går i kyrkan i 40-50 år, eller 30 år, eller 10 år, eller 10 månader och inte vet att det finns faktiskt en gåva som heter dopet i den helige ande. En gåva där Gud vill ge oss mer än bara genom den helige ande föda oss på nytt. Utan han vill ge oss så mycket mer av sin ande. Och det är det som är tragiskt om vi inte vet att detta är Guds vilja. Och att detta är Guds längtan. Så du kanske har inte heller. Jag minns att jag har varit i kristna kretsar där man aldrig nämnde den helige ande. Och om det nämndes så var det någon som började motarbeta det. Att du ska veta mer om den helige ande. Det finns till och med människor idag som ser att alla gåvor som uppenbarades i första församlingen, de gäller inte mer idag, därför det behövs inte. Varför behövs inte, säger man till dem? Jo, därför att vi har utvecklat så mycket. Okej, låt mig få säga. När du och jag står inför en människa som är besatt med en demon, då hjälper det 6 alla diplomer i teologi. Det som hjälper då, det är att veta vad den helige ande kan göra. Det som hjälper då, det är att veta vilken makt finns i namnet Jesus. Då flyger demoner. Inte för att de ser min diplom i teologi. Och vi i våra församlingar idag har gjort en ersättning. Vi har knuffat ut den helige ande och tagit in diplomerade teologer som knappt känner Gud ibland. Tack för detta amen som dundrade så högt. Okej, låt mig få bara säga. Så om du inte har vetat hittills, det skulle vara tragiskt att jag talar till en publik som denna. Och någon sitter här och inte visste hittills att den helige ande finns. Att han är en verklighet, han är en person. Han är inte bara någon kraft i universum. Han är en person. För att när Ananias och Safira ljög, då säger Petrus, ni har inte ljugit för mig och oss apostlar. Ni har ljugit för den helige ande. Han är Gud. Vad kan den helige ande som är Guds ande vara något annat i sin natur än Gud? Amen. Okej, så det är okunskap. Och nu går vi till tredje och viktigaste steget. Det är avgörande. I och med att det här är en gåva, så det enda jag behöver, det är att göra mig disponibel för Gud genom min tro på hans trovärdighet. Det enda jag behöver för att ta emot det här eller få uppleva det här, det är att vara disponibel till Gud eller för Gud. Att genom min tro på honom och hans trovärdighet kunna ta emot det som han vill ge mig. Okej, Gud är trofast. Han ljuger inte. Han kan inte säga något och inte göra det. Ja, nu börjar myrorna igen. Jo, men jag vet. Han har sagt till mig. Och han har ännu inte gjort det. det kan inte vi diskutera nu, men jag bara vågar påstå att det Gud säger han vill göra och ge dig, det kommer han att stå för. Han står för det. Så, i Johannes evangeliet 7:37, när han talar på lövhyd och högtiden, så ropar Jesus ut och säger: alla ni som är törstiga, kom och drick av det vatten jag har att ge. Och då står det skrivet att han talade om den helige ande som de troende skulle undfå eller ta emot. Så vem tar emot den helige ande? En som tror. Och låt mig få läsa då vad tro är. Och här, jag bara ber nu medan jag talar, de här orden ska klargöra och skingra molnen som finns för många av oss i vår förstånd. Så här står det skrivet, definition på tro. Hebreerbrevet 11 och vers 1 först. Tron är en övertygelse om det man hoppas på. En visshet om ting som man inte ser. Jag sa till Soila häromdagen när vi både grät och inte bråkade med varann utan bråkade med oss själva. Därför att man längtar efter att se Gud, Guds handling så mycket mer. Jag sa till henne, och nu vill jag inte ens säga det därför det är otrons bekännelse. Men i vissa situationer, när jag ser på vissa situationer, så kan jag upptäcka att det finns en tröskel inom mig. Det är att jag inte kan se denna situation förvandlat. Och nu ska jag inte fråga om det finns någon annan som kämpar ibland med det där. Men det är det här. Tron är en övertygelse om saker som vi inte ser. Så vi, även om vi inte ser dem i fysisk verklighet, så har tron förmåga att se detta som en verklighet. Okej, låt oss gå vidare, vers 6, vad som står skrivet om tro. Då står det skrivet så här, och det är fantastiskt. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Så, vänner, om då vi tror att Gud finns, så går vi till honom och vi tror att han belönar de som söker honom. Eller hur? Och nu vill jag gå till den där tuffaste versen här som visar vilken makt i tron finns. I vers 3. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Det här är en väldigt intressant kombination om tro, eller definition av tro. Genom tro förstår vi. Och det är där som vi tycker att tron och förstånd, de strider mot varandra. Och det är klart. Mitt förstånd strider mot Guds förstånd. Därför att mitt förstånd är så mycket mer begränsat än Guds förstånd. Hur ska jag fatta en person som har skapat universum? Hur ska jag fatta en person som ger liv, som förlåter synderna, som föder mig på nytt? Hur kan jag fatta den personen? Jo, jag kan fatta den personen genom tro. Tron har förmåga att förstå det som förståndet inte har förmåga att förstå. Skriv det. Var är du? Eller ska jag repetera? Tron har en förmåga att förstå det som förståndet inte har förmåga att förstå. Och om jag då vill bli uppfylld av den helige ande och ta emot en gåva, det är tron som sträcker sig mot det, inte mitt förstånd. Någon börjar tänka då, jag har Soila talade i många tungor där. Vilka tungor ska jag börja tala? Hur ska jag förstå att det är ett språk? Och då låser man sig på en gång. Därför att det står skrivet att när man ber i anden så förstår inte förståndet vad man ber. Sebra kitolo roboshima rakatala rasidili ribristanda. Jaha, vad sa du nu? Jag sa något som Gud förstår varenda ord jag säger. Mitt förstånd förstår inte, men min ande och Guds ande förstår exakt vad jag säger. Och det är därför det är så underbart, därför att Paulus uppmuntrar folk att söka också den gåvan. Därför att det är den gåvan, när vi inte vet mera hur vi ska be med förståndet, så sätter den helige ande i oss genom den gåva och börjar be exakt så som Gud vill att vi ska be. Är det inte underbart att längta efter en sån gåva, vänner? Tänk när du och jag står där och hur många gånger har du stått i bön och du visste inte hur du ska formulera din bön? Ja, 4, det är bra. 4 stycken. Tänk då att kunna stå där och säga: far, jag vet inte mer vad jag ska be om med mitt förstånd. Och du börjar be med ett språk som den helige ande ger dig. Jag kan säga till er bara några enkla exempel. Jag skulle predika, för det var ganska länge sedan, i Köping någonstans. Och jag visste inte vad jag ska säga. Det var lördag eller fredag kväll och jag skulle på något bröllop eller vad det var. Och jag tänkte: Gud, jag har ingenting att säga. Jag började be i anden. Efter 10 minuter hela predikan bara ramlade så här. Och det är inte en gång som det har hänt. Många gånger. Han är ju hjälparen, den helige ande. Okej, så det är i tro vi tar emot det. Och nu kommer det här som jag vill gå till Galaterbrevet nu och läsa det här klassiska striden igen när det kommer till det här. Och det är det här som jag tror Guds ord och Guds ande vill befria oss ifrån. De här kristna i Galatien, de var underbara kristna som blev frälsta, blev fyllda med den helige ande. Men så småningom började bli de kloka. Kapitel 3. Och jag ska läsa snart. Och ni vet, när vi börjar bli klokare förståndsmässigt än vårt beroende av den helige andens ledning, då är vi på hal is. En gång till. När vi börjar bli klokare i vårt förstånd än den helige, eller en behovet av den helige andens ledning, då är vi på farlig väg. Självklart att Gud har gett oss förstånd. Vi ska inte kasta bort det. Men vi måste i ödmjukhet erkänna att förståndet, innan vi blir totalt befriade från allt och får nya kroppar och kommer till himmelen, den är fortfarande begränsad. Så det är det som händer med galaterna. Lyssna i kapitel 3. Och han använder väldigt tuffa ord, Paulus. Dåraktiga galater, snälla. Tänk om jag började där predikan och sa: god morgon, ni dåraktiga människor i Skogakyrkan. Ja, då blir man avskedad och anmäld till diskrimineringsämne. Okej. Det är bra. Det är nåd allt. Och jag som precis började tro att jag förtjänar det, vet ni. Kära Gud. Okej. Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målat för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet eller på mänskligt sätt? Så säger han bara, han säger så här, han i vers 5, han som ger er anden och gör underverk bland er, är det för era laggärningar eller är det därför att ni lyssnade i tro? Okej, vänner. Att lyssna i tro betyder helt enkelt att säga till Gud: okej, jag vill ta emot vad du vill ge mig. Då kommer på en gång den mänskliga naturen i dig och mig att komma emellan och börja väldigt fort leverera orsaker varför du är inte ännu kvalificerad. Väldigt fort sker det. I tankarna. Ja, men du minns vad du gjorde igår. Eller för 3 veckor sedan. Har du lidit tillräckligt för att bli renad från det där? Det är farliga grejer. De låter väldigt vackert. Men det är de saker som fienden använder i vår mänskliga natur för att hindra Guds verk. För att om någonting är gåva, då frågar det inte vad du har gjort igår. Utan den vill ge dig det som du vill ha. Eller det som han vill ge dig. Så Då vill jag bara avsluta med att läsa några verser till här. Så det är i tron vi måste ta emot någonting. Och låt mig få bara, jag ska berätta innan jag läser två sista verser här. Jag ska berätta bara om vad som är viktigt när vi talar det här om tro. Tron är ingen känsla först och främst. Men jag känner ingenting. Ja, men det står inte skrivet att den som känner någonting ska ta emot. Visst, när Guds ande kommer så blir det känslor, det lovar jag. Underbara känslor. Men det är inte känslor som är villkor för att du och jag ska kunna ta emot en gåva. Känslor är konsekvens. Tron är naken beslut på att tro på vad Gud säger. Inget annat. Det är ett förtroende för honom som säger att han vill ge mig något. Och jag ska berätta nu, jag berättade i början när jag började med den här serien. För många år sedan, jag var ganska ny kristen och jag bara kände att jag behövde mer av Gud. Och då var jag i de kretsar där man inte talade mycket om den heliga anden. Och det var då en kompis till mig, vi jobbade tillsammans och evangeliserade bland jugoslaver och vi skulle åka lyfta genom Europa. Det märkliga var att varje plats där vi kom, och vi var på några sådana hemmöten och allt, överallt dit vi kom så talade de endast om den heliga ande. Och jag började bli nervös. Jag tänkte, Gud, vad är det här? Har du liksom pratat med dem allihopa? I Schweiz, i Holland, i där, och där, överallt. Och jag bara tänkte, Gud är ute efter mig. Och självklart är Gud ute efter mig om jag är ute efter Gud. Eller, han såg min längtan. Han såg mitt behov. Och då hamnar vi i Holland på Pingstvännernas Europakonferens. 4 000, 5 000 människor. Och jag har berättat att några har hört det här, men kanske några har inte hört. Och då ser norska predikanten, vill du tala i tungor, då började jag tala norska. Nej, men i alla fall, då predikade han om den heliga ande. Så sa han bara, du som vill ha förbön, kom fram. Jag vet inte ens idag hur jag kom först fram. Det var som att någon slängde mig från katapulten bara. Jag bara var först där framme. Jag sa inte till Gud något vad jag vill. Jag bara längtade efter Gud. När jag står där, och det här är jag så tacksam för. Så kommer denna pingstpastor. Ibland kan de vara väldigt, väldigt obekväma. Och skriker och gapar. Och du kan tro att du börjar tala i tungor bara därför att du skrek själv av frukta. Men det där mannen var annorlunda. Ni vet, det finns skillnad. Vissa predikanter knuffar folk och påstår att det är den helige ande. Men det är skillnad mellan den helige ande och den heliga handen. Det är stor skillnad. När den helige ande ska göra, då är det bäst att vi håller händerna bakom ryggen. Då kommer han fram till mig, knappt rörde mig. Och så bad han den tråkigaste bön han kunde be. Han sa, Herre, ge den här mannen det han behöver. Och så gick han. Och jag försökte känna efter. Ingenting. Jag försökte liksom fatta, har någonting hänt? Ingenting. Men sen började det ske saker när vi åkte från mötet. Och det första som skedde det är att jag blev sjuk. Tack och lov. 39 feber. Och så tänkte jag, det kanske är Guds andens värme. Nej, det var något annat. Du vet när det är värme från den heliga ande och när det är värme från feber. Ingenting hände. Ingenting, vänner. Men vad gör tron då? Ja, men tron ser inte. Nu har jag inte fått något. Jag vet att du är sådan. Jag har bett 5 gånger redan. Det har inte skett något. Adios med dig, Gud. Nej, jag bara gick. Han uppenbarligen hörde den bönen när vi skulle lägga oss på kvällen att sova. Så kommer hans syster och frågar mig om jag vill ha tablett för att jag var så förkyld. En röst säger, du behöver ingen tablett. Jag ska hela dig. Jag har inte upplevt det många gånger i mitt liv. Men de gånger jag har upplevt, då visste jag vem som talar. Så jag bara sa, nej, jag behöver ingen tablett. Och jag sa inte till henne, nej, vet du vad, jag behöver ingen tablett. Gud precis talade till mig. Nej, ni vet. Jag sa bara, jag behöver ingen tablett. Då skulle vi lägga oss och sova. Och när jag lade mig och min vän, vi delade rummet och han var riktigt anti allt som den heliga andens manifestationer heter. När jag lägger mig så kommer det där. Vet ni vad Jesus sa där i 7:39 Johannes? Från deras innersta ska strömmar av den heliga ande eller av levande vattenfall komma fram. Ni vet att ordet på hebreiska för magen, för buk och anden är samma ord. Så det som Jesus säger, det är bokstavligen från deras mage, från deras buk ska levande vatten börja strömma fram. Jag gjorde ingenting. Jag bara var där på golvet skulle sova, så började Guds ande bara överflöda i mig och genom mig. Oförtjänt gåva. Och jag gav inte upp därför att jag inte kände något när någon bad för mig. Får jag säga, det här är kanske andra viktiga tröskeln som vi behöver ta bort idag här. Mät inte ditt förtroende och din utsträckning gentemot Gud för att ta emot någonting från honom genom vad du känner. Utan ha förtroende för Gud och börja tacka honom istället. Och då vill jag läsa två sista verser här. Och det ena är i Romarbrevet 9:32 ska jag citera bara. Det står skrivet att judarna, de försökte skaffa sin rättfärdighet genom laggärningar. Och då så säger Paulus, eller han som skriver ja, i Romarbrevet, han säger de fick inte ta emot det därför att de gjorde det inte i tro. Så om du kommer inför Gud när vi ska be om en stund och du vill ta emot den heliga andens uppfyllelse, så gör det i tro. Ställ det inte upp om vi ska be för det och du säger, okej, nu ska vi få se om jag kommer att känna det här gången någonting. Utan gör det i tro. Och det är ingen kramp. Krampen kommer när jag börjar mäta min tro med känslor. Men krampen finns inte i den tro som är ett förtroende för Gud. Om Håkan kommer nu till mig och säger, Stojan, du ska få 50 000 av mig. Hörde du Håkan det? Okej. Och så säger Håkan, du får det på onsdag. Om jag vet vem Håkan är så går inte jag nu fram till onsdag och försöker känna, blir det verkligen så eller blir det inte så? Och jag sätter inte igång min förstånd. Har Håkan verkligen 50 000 eller har han inte 50 000? Är Håkan densamme som han var tidigare som jag kände honom eller är han inte det? Allt detta kommer i poängen. Det enda som kommer att göra det är att jag tror att Håkan är en trovärdig man som har lovat mig något och han kommer att göra. Hur mycket mer då inte med Gud? Okej, okay. Så nu står vi där och snart ska vi be. Och då läser jag två verser till sist. Markus evangeliet. Det är en pappa som kommer till Jesus och vill se, få hjälp. Och det är hans son, pojken, som kastas hit och dit av demoniska makter. Och han ser till Jesus, han ser, ropar till Jesus och säger, hjälp om du kan. Och Jesus säger till honom i vers 23, om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Okej, låt mig förklara och sen ska jag läsa en vers till från Romarbrevet 4:20. Låt mig förklara vad jag tror om den här versen och vad den säger. Visst trodde det här mannen på att Jesus kan göra under och hela hans pojke. Det är därför han kom till Jesus. Det som den mannen, tror jag, inte klarade av och kämpade med, det är precis det som vi pratar om. Han började mäta sin tro med känsla, med. Kan det här ske? Min pojke har varit besatt i så många år. Kan nu Jesus bara göra det? Jag vet att han kan, men kan jag verkligen ta emot det eller vad det är? Det är därför han säger, jag tror på det. Men jag brottas med min oförmåga att helt enkelt bara slänga mig på dig med min tro. Och det är massa saker som börjar komma till mig. Både mitt förstånd och mina känslor eller okänslor. Hjälp mig i den aspekten. Hjälp mig att komma, gode Gud, över den här tröskeln. Jag bad i morse, hustrun är och Gud är ett vittne. Jag bad i morse om en tröskel som jag ser i mitt liv. Jag bad och sa, Gud, hjälp mig att se över den här tröskeln. Jag vill se din lösning. Jag vill se det som jag vet att du kan göra. Jag vill se i mitt inre denna församling fylld av Guds ande. Jag vill se denna församling helad. Jag vill se detta folk fylld med din härlighet, Herre. Hjälp mig därför att jag tittar ibland mänskligt och jag ser inte det. Jag ser bara hinder. Hjälp mig, Gud, att komma i min tro på dig, förtröstan på dig, över den här tröskeln. Underbart, det var något barn som sa amen. Eller? Nej, han sa något annat. Okej, sista versen jag läser, Romarbrevet. Så låt oss bara säga till Gud ärligt. Herre, jag tror, hjälp min otro, hjälp min oförmåga. Hjälp mig, som Sojla sa, hjälp mig att växa, att mata min förtröstan på dig och förtroende för dig. Romarbrevet 4:20. Och det här är uppmuntrande, underbart uppmuntrande. Det står skrivet så här att när Abraham och Sara fick löfte om ett barn. Och det fanns ingen möjlighet för dem att få barn. Ingen möjlighet, det vet vi allihopa. Men det står skrivet så här i kapitel 4, vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Vänner, det är stor skillnad mellan otro och tvivel. Jag tvivlar många gånger, men jag vill tro fortfarande. Tvivel är den mänskliga naturens egenskap. Tro är den helige andens egenskap. Så beroende hur mycket jag tvivlar, det hindrar inte Gud. Det är otro som hindrar Gud. Och otro är när jag säger till Gud, det här kan inte du göra. Punkt och slut. Det är otro. Då har jag begränsat honom. Gud är inte störd av min oförmåga. Gud är störd endast när jag proklamerar och ser deklarerat att han är okapabel. Okej, då ber han vidare. Det står om Abraham. Det står skrivet. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Och jag älskar det ordet. Han blev inte stark i tron på en gång. Han blev starkare i tron. Det betyder, som jag förstår, att du och jag kan växa i vår tro, i vårt förtroende, i vår förtröstan, i vår tillit till Gud. Vi kan växa på bland annat det som Sojla sa, mata din svaga tro med något som tillbringar din svaga tro. Någon mat som gör att din tro och min tro växer. Enkelt. Ni som går på gymmet, ni vet vad ni ska äta innan ni ska förvandla fläsket till muskler. Det vet vi. Det är samma sak med oss. Mata dig med saker som styrker din tro. Abraham, han matade sin tro och blev starkare och starkare i tro. Okej, dags att säga amen. Jag skulle vilja att vi gör bara en sak. Innan vi går in i nattvarden och lovsången. Du som längtar efter att bli fylld med Guds ande, vill du stå upp där du är? Jesus. Herre Jesus Kristus. Fader i himmelen. Jag är inte mycket för det där att någon predikant säger, nu ser ni efter mig. Jag tror att var och en som står här är tillräckligt klok och vet exakt vad du vill säga till Herren. Så låt oss bara be en enkel bön. Säg med ditt hjärta i tro på att Gud hör och vill svara. På vilket sätt du vill, men det handlar om att bli uppfylld med hans ande. Fyll mig på nytt med din helige ande här. Vi tar bara en minut och du och Herren pratar. Fyll oss. Fyll oss med din ande. Herre, kom med din helige ande över oss. Ta bara emot. Någon av er kan börja tala i tungor. Bara var frimodig. Viska till honom med ett språk som Guds ande vill ge dig. Herre, tack att du hör vår bön. Varenda person. Tack att du kommer med ett nytt mått av din närvaro och din heliga ande i våra liv. Börja bara sjunga i med din ande, inte med förstånd. Gud ger dig orden, bara du öppnar din mun. Han kommer att göra det. Kommer att börja sjunga med ett språk som du inte har sjungit tidigare med. Tvivla inte. Tveka inte.